Nu är det dags, gott folk, eller alla folk som är över 18 år. Till helgen så startar stugan Road to Unibet Open. Och vad är det som gäller där, Timman? Vad händer?
Jo, det är så pass festligt att vi ska alltså börja redan på fredag, som sagt var, med del 1 av 4 deltävlingar. Den 5 euros rebuy som startar 20.00. Som följs upp på lördagen av en 10 euros freezeout som börjar 20.00. Sen hoppar vi framåt en vecka, kommer spela fredag-lördag. Och sen är stora finalen på söndagen här, där topp 27 får spela en turboturnering om 3 stycken biljetter till Unibet Open Main Event till ett värde av 1100 euro per biljett. Så det är fina biljetter det handlar om här. Och lösenordet kommer att vara stugan 123. Och vill ni ha mer information om det här så tycker jag att ni kikar in på våran hemsida och våran Facebookgrupp, där det finns mer detaljerat om vad som gäller.
Ja, det är helt magiskt. Vilken grej, samarbete med Unibet alltså. Ska vi spela Unibet Open och streama såklart hela vägen på twitch.tv/thegamblingfuckingcabin.
Ja, och jag har alltid velat säga Unibet av spelare för spelare, så nu fick jag göra.
Exakt. Och har man lite problem med spel, eller mycket problem med spel, då ska man hålla sig undan och gå in på spelpaus.se såklart och få hjälp och stoppa och spela där.
Vi ses till helgen.
Det gör vi.
Varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och klar. Och vi ber om ursäkt för att vi är en dag senare den här veckan. Det är sånt som händer. Och jag har Timma med mig idag. Hur är läget med dig?
Jo, det är bra. Det är riktigt bra faktiskt. Fick sova ut ordentligt idag. Igår när vi spelade in så var jag ganska sliten faktiskt. Så det var skönt att man fick en ny chans den här veckan.
Ja, du såg rätt nedsutten och mysig ut i soffan där i streamen igår. Ja. Måste jag säga. Och utöver Timman idag då, så har vi bjudit in en riktig svenska spellegendar, Per Monopol Andersson. Hur är läget med dig?
Och det är fint!
Härligt, härligt.
Du börjar bli van att bli kallad svenska spellegender, va?
Ja, men däremot har jag lovat min dotter att jag måste prata rikssvenska. För hon skäms så när jag är med på Twitch. Jag är så bunnig, säger hon.
Ja. Jag vet inte om du har börjat försöka eller om du inte lyder din dotter. Jag vet inte riktigt än.
Jag gav upp med en gång.
Ja, ja, det låter vettigt.
Det måste vara jobbigt för folk att lyssna på den här. De har en som pratar östgötska och så har vi det i andra händer liksom. Ja. Syre får balansera upp det hela.
Ja, jag vet inte om jag gör det, men jag gör så gott jag kan. Men ja, hur har dina veckor sett ut nu så här? Det är ju lite speciella tider för många och... Vi går väl direkt in framförallt på pokerdelen. Har du spelat extra mycket eller har du spelat ungefär som vanligt?
Jag har väl spelat... I början spelade jag extra mycket, men nu sista månaden så tror jag det har varit som vanligt. Jag har ju haft lite andra sidogrejer som har tagit tid, men jag har ju varit ledig mer från jobbet, så att lite extra har det blivit.
Ja, jag känner själv att just perioden när liksom online-pokern stegrade snabbt, så tänkte, det kändes som att alla trodde att så här, nu är pokerboomen här igen. Nu gäller det liksom att harvesta de här 4-5 veckorna man kanske har på sig. Sen börjar folk mer och mer inse att fan, det här kommer att hålla på ett tag. Och kanske inte pokern riktigt är på den nivå som det var i början heller, men nej, jag förstår att man har spelat lite mer. Men det börjar väl komma tillbaka till det vanliga nu.
Ja, men känner framförallt, jag spelar för sig ganska mycket jämnt, men man känner sig nästan tvingad att spela, lite så väl känslan. Att
istället ja,
för
exakt.
Att, ja, innan har man väl också känt sig tvingad på ett sätt, just för att degen måste in, som man så fint säger, men just nu känner man så här, en dag, sitta ut en dag, liksom pengar i havet och waste of a chance to win a lot of money, eller ska man säga.
Ja, det blir lite så, och... Det är en lite obekväm känsla tycker jag.
Ja,
ogillar det här extra, att känna stressad.
Extra stress, ja, precis.
Ja, verkligen.
Framförallt så är det ju kanske om det är vissa turneringar som du brukar spela varje vecka och så kan du hoppa över någon gång ibland för att ja, det kommer annat emellan och sådär. Då vill man ju absolut inte missa nu när det kanske är 50% större fält.
Och nej, 50%
mer prispengar liksom.
Exakt. Nej, det är ju en del av jobbet på något sätt, och det är just det här Jag under första perioden i mitt pokerliv när jag spelade semiprofessionellt och inte spelade fullt ut, då hade jag så svårt för folk som var så här, men jag kan inte ta ledigt, jag måste vara in och spela, och idag är det extra bra värde, man måste och måste. Och sen, ju längre man spelar, ju mer man spelar, så kände man den där pressen hela tiden, att det var, fan, nu är det fredag och lördag, man är bjuden på någon middag och man sitter egentligen bara och tittar lite på klockan och så här, nu börjar det dra igång spel där borta och man kanske borde åka dit och lira. Och det är ju kul, och jag tycker ju fortfarande att det är svinroligt att lira, så det är inget problem så. Men det blir en liten stress om man känner att man går miste om pengar när man inte åker dit och spelar. Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka lite. Vi hoppade in lite snabbt på vad som händer idag, men vi får väl börja om från början så att säga. Hur kom du i kontakt med poker första gången, och hur började din karriär så att säga?
Alltså vi började, vi var ett stort kompisgäng som umgicks på en biljardhall, och där spelade vi 32-kort med knäcktöppning hela nätterna kan man säga på sommarloven. Så att det var väl så vi började spela poker. Sen, vi spelade mycket live, och sen hade vi även på julafton varje år så träffades vi på en kompis pappa, det bowlinghallen i stan, så då satt vi där på julafton och spelade. Då hade vi uppkopierade sedlar istället för marker. Så att vi var ganska tidiga med själva turneringsfasen så att säga då. Men då, det var ju 32-kort med knäcktöppning bara då som gällde. Och så spelade man till en hade allt.
Right.
Det var jävligt fyndigt ändå. Kopiera upp sedlar användes av. Den har jag inte hört innan.
Jo, det gjorde jag på jobbet. För vi gjorde så alla, det kostade 200 kronor tror jag det kostade. Och så fick man 5000 kronor tror jag i sedlar. Ja. Och sen kunde man köpa in sig en gång till för 200 kronor om man ville. Typ på 200 på två timmar eller något sånt där. Och sen körde vi liksom en ant då på 20 kronor kanske eller vad det var. Och så hade vi ett tak då att man fick max satsa 200 kronor. Och så ja, så spelar man till pengarna till slut, och sen blev det ju ofta att man delade när man var två kvar då. För det var inte så kul att spela heads up med knäckning.
Nej, det kan jag förstå.
Men sen sen gick ju det vidare, sen kom ju nätpokern 2004 tror jag det var, en kompis med som heter kallas för Bäsen. Han hade börjat spela på partypoker och multipoker. Multipoker hade ju sitt kontor här i stan när det begick sig. Och då fick man någon sån här bonus på $50 någon refer a friend där.
Just det.
Och, så han hasslade ju hela vårat kompisgäng då. Att liksom referra honom då. Så började det. Och så började man spela lite turneringar och lite sånt på sit and go. Vet jag inte hur många vi har klämt. Det var ju klassiker. 11 och 22 dollar sit and go, så att vi nog spelade i 3 år.
Jäklar, ja. Ja, och sen har det bara fortsatt så att säga.
Ja, sen öppnade ju Svenska Spel. Nu minns jag inte exakt vilket år de öppnade. Kan det ha varit 2009 eller något sånt?
Ja, någonstans där. Och 08-09 skulle jag tro.
Ja, och då var jag som alla andra var ju förbannad på spelmonopolet. Att Svenska Spel skulle lägga sig i detta då, liksom. Och då när jag öppnade konto så döpte jag mig till Monopol som en liten protest då för spelmonopolet. Och sen att alla tror att det har med brädspelet att göra, det är bara roligare då. Men, ja, så på den vägen var det. Och sen fastnade jag på Svenska Spel. Jag tyckte det var enkelt. Jag fick barn 2007, så jag hade små barn i den här vevan och var lite mindre fält, och så hade ju multipoker lagt ner, och pokerstars tyckte jag var lite för krångligt och sådär, så då blev det Svenska Spel.
Ja, och då började du spela mycket Svenska Spel, och sen blev du fast där lite, känns det som. Det har varit väldigt, väldigt mycket Svenska Spel för din del, verkar det som.
Ja, det har varit mestadels Svenska Spel, sen har man ju hoppat runt lite på de olika Nordicbet och allt vad de hette. Men sen det var väl för att det var enkelt på Svenska Spel, och sen kom ju den här skattegrejen och det, och då var det ännu tryggare att vara på Svenska Spel, så att då blev det att man blev kvar helt enkelt. Sen var det väl också så i och för sig att jag började ju inte spela på nätet förrän 2015 började jag spela på allvar. Innan det så spelade jag kanske någon lördag sådär, och jag spelade ju nästan bara livepoker innan det.
Okej. Okay. Hur såg livepokern ut där du liksom, var det klubbar eller var det home games eller casino?
Det var,
eller?
Casinot Göteborg var vi på en hel del. Men sen fanns det en klubb i Falköping. Det fanns här i Skara också ett tag. Men den dog ut sen. Men Falköping är ju det jag har varit mest.
Mm. Vad spelades mest där då?
Det var mest freeze-out-turneringar och sen cash game efteråt då.
Mm.
Det var ju Hammarn, en profil som drev det då på den tiden. Nu har han lagt korten på hyllan, men...
All right. Var... Som många andra klubbägare, ja, höll jag på att säga. I dagsläget i alla fall. Var framgångarna för dig på livepoker kontra onlinepoker på den tiden? Var det liksom bättre och roligare att spela live eller var det tvärtom?
Nej, jag kan... Det var så här att jag tror jag berättat det någon annan gång, men live gick ju bra, alltså. Jag vann ju en hel del sådär. Men online var ju helt katastrof. Jag var nog inte så vinnande innan det tror jag inte. Sen hade man inte så stort exempel heller då, men 2015 så slutade jag mitt jobb och då tänkte jag att jag satsar då, jag gör en test då och satsar och spelar på nätet. Så jag börjar med att backa, var det 50 000 på 2 veckor eller något? Eller? Nej, det gick totalt katastrof i början. Sen vände det ju sakta då. Och så, det ser man ju på Sharkscope på min kurva, det går ju så här och så en dipp och sen går det ju bara uppåt. Då. Så att, det var väl en, vad ska man säga... Det är ju lite annorlunda att spela på nätet kontra live, så att det var väl en vanesak helt enkelt. Nu känns det lite som att det är tvärtom.
Ja, jag tror att det är väldigt, väldigt mycket en vanesak. Även om jag, efter att ha spelat mycket, mycket live på mig själv, så vet jag ju att värdet live är 9 av 10 gånger bättre i alla fall än vad det är online. Men det är ju precis som du säger, är man inte van att spela livepoker, då är man ju själv den som sitter och har problem med att spela livepoker. Man är nervös eller man ger ifrån sig grejer eller man vet inte riktigt. Och för mig handlar det precis som du säger, en vanlig sak. Det är väldigt mycket om att vara bekväm. Man spelar på samma sida eller man spelar på samma klubb eller samma kasino. Eller det tar ett tag att komma in.
Det har väl mycket med tålamod att göra live också. Du sitter på ett bord och spelar typ en femtedel av antal händer också.
Verkligen.
Och när man är van att spela online och lite mer action, så ska man sätta och spela live, börjar man spela för mycket händer och så vidare också, så man hamnar i dumma situationer. Det kan också tänka mig en stor grej. Det blir jag känt några gånger när man har spelat live, även om inte jag har några problem att spela live. Men de andra aspekterna du sa, så är det just det där tålamodet. Det kan krypa lite i kroppen, om man säger så.
Ja, för mig... Nej, men för mig var det lite tvärtom. Jag gick ifrån att spela mycket live och var ju van vid det, att sitta och köta och i moderat tempo och du vet sådär. Och hålla låda vid bordet har ju aldrig varit min svaghet direkt. Så att, det har ju, jag tyckte det var kul, och sen helt plötsligt hamnar man helt ensam och skulle sitta och spela på nätet och spela 5-6 bord och 8 bord. Jag vet inte allt vad man försökte med i början liksom. Och det funkar inte så bra. Så att, numera tycker jag 4 bord är max för gubben.
Ja, sen finns ju en annan aspekt också när man går från att ha spelat poker på en hobbynivå då, och sen inte kanske varit beroende av inkomsten, och sen ska man helt plötsligt göra det professionellt, och då kommer någon form av press att man måste prestera ekonomiskt sett också, som gör att många kanske får det tufft, framförallt i början, och att poker nu helt plötsligt är ett jobb istället för någon rolig hobby också, jo, som gör att man känner sig tvingad att spela, och kanske inte poker blir riktigt lika kul eller som den var när man spelar på hobbynivå, som man säger.
Nej, så är det ju. Däremot har jag aldrig... Jag älskar ju poker fortfarande, fast jag har på så många år. Jag skulle ju kunna spela hela tiden. Alltså däremot så är man ju mindre bra vissa dagar när man har spelat för mycket. Men just den här känslan, den tror jag att... Jag undrar om jag kommer tappa den någon gång. Jag tycker det är skitkul.
Ja, jag är lite på samma nivå som du är. Jag tycker fortfarande att det är fruktansvärt roligt. Även om livepoken är betydligt roligare än onlinepoken för egen del. Men jag tycker verkligen, man har svårt att tro att man ska kunna tröttna på det när man spelat i 15 år och fortfarande tycker att det är lika roligt. Men jag tänkte en liten udda fråga som jag läste på någon annan eller lyssnade på någon annan podd där de fick frågan vad vet du nu som du önskar att du visste när du började spela poker? Och då menar jag kanske inte just liksom första liksom sittningarna och sådär, men i början på din pokerkarriär, finns det någonting som du verkligen önskar att du visste då som du vet nu?
Alltså, ja, en jävla bra fråga. Men om jag hade vetat i början varians, tror jag, om man hade varit mer medveten om varians i början, så hade man nog besparat sig väldigt mycket arga utbrott och tiltomgångar och allt vad det kan vara. Att man, jag vet inte när jag blev förbannad sist jag spelade. Man kan ju bli trött någon gång, kan man ju bli, men inte sådär så att man blir förbannad. Men det hände ju lätt i början. Det röker en och annan burk och sånt där när man spelar i början.
Ja, det var ett bra svar. Det gillade jag. Det är verkligen någonting som jag tror att många inte riktigt, eller jag tror fortfarande att folk som tror att de förstår hur stor variansen är inte förstår. Jag tror säkert mycket mer att jag förstår hur stor variansen är än vad den är. Men vad säger du, Timman? Har du något bra svar på samma fråga?
Ja. Nej. Eller va?
Nej, men om du...
Nej, jag vet inte. Jag satt bara och tänkte på den här förbannade jävla spelregleringen som kom. Hade man vetat att den skulle komma, så hade man... Nej, jag vet inte. Hade man inte kunnat göra någonting åt den då? Nej. Ja, det klassiska svaret är väl att om jag hade vetat att det skulle att det var så himla bra värden när det var som bäst och att det skulle bli sämre, så hade man ju gjort bättre saker då. Men jag vet inte, jag tyckte ändå att man gjorde ganska bra saker på den tiden.
Ja, men alltså, det går ju inte heller att säga något konkret tips till sig själv för 15 år sedan, för åkern har ju utvecklats så mycket, så att vissa saker som kanske är gångbara idag som hade varit nyttiga att kunna kanske inte ens hade funkat för 15 år sedan, för folk hade inte begripet för
det. Nej, sista. Lite så är det.
Nej, så är det, ja. Absolut.
Ja, jag tyckte att jag var väldigt seriös och väldigt offrade väldigt mycket roliga grejer och så vidare på den tiden, så att jag tror inte att det finns så många tips på det sättet man skulle kunna ge sig. Det är väl kanske att man skulle tagit mer coaching tidigare kanske.
Mm.
Att man skulle utnyttjas av folk som är duktiga. Och där tror jag man har gett mig själv tips. Ta mer coaching av duktiga spelare, investera.
Ja, jag har ju försökt, jag har ju tjatat på en kille nu i 3 år att jag vill ha PLO-coaching. Men han är så jävla omöjlig, så det blir allt man sa.
Ja, nej, ibland är det svårt.
Ja.
Men har man tur så spelar han bara ett eller två bord när han streamar. Då kan man få ganska bra live kommentering som man kan lära sig av. Men om man börjar plocka upp 4 eller 5 bord, då är det, ja, då kommer det nästan någon mening någon gång ibland.
Jag trodde ju faktiskt att han var vassast på PLO i stugan när stugan startade. Men nu har man ju sett Bengan, så nu vet jag att jag bara köta på han istället.
Ja.
Ja, det får väl vara. Det får vara. Bengan säger alltid att det är lättare att vinna de där turneringarna för att det är mindre fält. Det säger han hela tiden. Jag åker ur turneringarna. Du spelar för stora fält, säger han. Spelar för stora fält.
Ja, han har väl i och för sig en poäng att det är lättare att vinna turneringar med mindre fält. Men
motståndet kanske inte är så mycket lättare däremot.
Nej. Det är det också. Plus att inköpsnivåerna, om man är lite kall, där man vill spela de här små fälten, då får man lägga ganska mycket pengar. Men det är också, jag kan tänka mig, du som har familj och sådär, att det är en av anledningarna till att du trivs så bra på Svenska Spel, just att det är lite mindre fält och turneringen kanske inte springer hela nätten och man kanske inte möter 20 000 spelare varje gång man köper in sin turnering. Liksom. Är det en stor faktor för dig?
Jo, men det är det, och det var det ju i början också. Alltså, första 2 åren när jag fick barn, så jag vet inte om jag vann alls. Jag vet, Hammarn hade någon sån där ranking där han... Jag förde lite poäng och sådär på vem som hade vunnit och sådär. Jag tittade på det någon gång. Jag såg 2007 och 2008 så var det störtdök min kurva. Och sen började man väl återhämta sig 2009 den gången när man rutinen hade börjat sätta sig. Och sen är det ju så att jag tror inte riktigt folk som inte har barn, de förstår liksom inte. Även än idag så kan ju jag sitta kanske en söndag och så... Sitter jag mitt i söndagsteken till exempel och så har man ett jättetufft beslut och så kommer det någon och kastar sig. Jag vet, en gång gick jag förbi och slog igen locket på laptopen. Alltså, jag tyckte han skulle skoja liksom. Och då, även om inte själva grejen är sådär, så är det ju när man är mitt i en tankeprocess och så ska man ta bort luren och så ska man svara. Min sambo är ju expert på det. Om jag sätter mig i köket och försöker spela i fred och så kanske hon går där och donar och grejar, då ställer hon såna här frågor till mig som är helt irrelevanta bara för att hon vill ju prata lite. Och varje gång då så va? Så, och då blir det att
Det kan ju jämföras med det man kan dra en parallell till när folk håller på så där och säga, om du hade suttit och läst en bok
exakt.
Nu. Ja, hur bra hade det funkat för dig att läsa den boken,
ja,
tror du?
Ja, det var ett bra exempel. Va? Det ska
jag ja, men det är ju så. För blir man avbruten när man läser en bok så måste man ju fan börja om från starten på sidan varje gång
exakt
nästan.
Exakt så är det.
Fan, vad är jag nu? Fan, tappar tanken helt. Och sen så tar det 5 minuter innan man är inne liksom läsmodet igen.
Ja, sen är det ju även när man får små barn så är man ju trött. Man är ju, och jag fick ju sömnapp ni i samma veva som jag fick barn där. Så jag var ju helt... jag var ju helt väck. Jag fattade ingenting. Du vet, jag... Och då, när jag sa hur trött jag var så sa de ju bara att ja, men du är småbarnsförälder, det är så normalt. Så sen upptäckte jag att jag hade sömnat, men jag hade 47 andningsuppehåll a 1 minut per timme.
Åh, fy fan.
Så jag sov ju ingenting. Så på jobbet, vet, så fort jag hade rast så bara jag la mig ner på golvet och sov. För jag, ja, till slut så orkade man inte mer. Men, nej, det var jobbigt. Men jag tror inte riktigt folk förstår det där när man får barn. Även om jag, alltså min tjej, hon är ju helt underbar när det gäller sådana grejer. För hon har ju alltid låtit mig åka på alla live-turneringar jag vill och spela allting jag vill och du vet sådär. Men just det där att vissa gånger så kanske om hon ligger och sover och jag sitter och spelar och så vaknar en tvååring och kräks ner hela sängen, då kan inte jag gå och väcka henne och säga utan då får man ju bara ta det och så får laptopen stå bredvid och så får man ta sitt auto och lite sådär.
Ja, men där tänker jag väldigt mycket så här, varför spelar man turneringar då, tänker jag. Just cash game, då är det ju ganska enkelt. Då kan man ju i princip spela klart en hand och sen kan man sitta ut och så tar man hand om det där barnet som har kräckt ner sig och sen så hoppar man in igen i så fall. Men,
ja, men då vinner du inte årsrankingen så om du spelar cash game, fattar du?
Och sen går det inte att göra så, man suger på cash game. Då har man inget val.
Men, nej, fine. Jag förstår tanken, men jag tänkt mycket på det där just med... För att det är en av anledningarna till att jag känner att jag inte gillar att spela turneringar. För jag gillar liksom inte att binda upp mig på något sätt. Men då har jag inga barn som springer runt och sådär. Utan det är ju bara för egen del att jag känner att om 5 timmar så vet inte jag hur sugen jag är på att spela poker. Och någon kanske ringer och vill hitta på något och då kanske man vill göra någonting. Men just, det är därför jag tycker det är så skönt med cash game. Att man kan sätta sig när man vill, man kan kliva när man vill. Men sen är det väl lite annorlunda.
Jag har tänkt den tanken många gånger och jag har försökt många gånger och alla regsen på PLO-borden på svenska. Jag vet, jag mötte ju han den där Vichin 88 innan det blev anonyma bord. Han satt ju bara skrattade varje gång jag kom in på PLO-borden. Han såg det. Oj, kolla, nu vann Monopol fredagsfighten. Då hoppade han in och satte sig på alla PLO-bord som fanns. Så att,
Det vet jag har så här som oss hemma, eller hos brandmännen, vet du. Det bara blinkar hela lägenheten och så åker ner från stolpen. Så bara puff! Sätter vi i position.
Nej, men jag, alltså, jag har väl försökt, och jag ska väl säga, jag klarar mig väl hjälpligt på de mellersta nivåerna på spel på svenska spel, men jag vet inte, det är väl ett mindset det handlar om också då, att
ja, men det har ju varit långt i andra chansen en gång när vi kör för tångim där.
Jo då, jag kom ju till finalbord i Jassa med spel på ju.
Ja, det är med, du ser.
Så,
det finns lite hopp om dig med.
Jag tror väldigt, väldigt mycket att för egen del kan jag bara ta till mig själv, så känns det som att jag förstår dig, för att det är mycket roligare att vara bekväm med det man spelar. Och spelar man mycket turnéer, då är man ju bekväm med det. Och sitter man i situationen på ett cash game-bord då, när man inte riktigt känner sig lika säker på vilket beslut man ska ta, det är mycket, mycket tråkigare. Det är tråkigare att liksom känna sig dålig på något sätt.
Ja, och sen tror jag också mycket låg i det varför jag... varför jag satsade på turneringar var ju för att innan jag träffade Linda, så alltså detta blir ju alltså då 2000. Ja, men säg då, jag är alltså född 70. När jag var 25. Det har jag också berättat, men när jag var 25, alltså år 2000. Då vaknade jag, då hade jag ju skulder på nästan 1 miljon.
Oj.
Efter lite eget företagande och diverse travspel och lite sånt där, så hade ju skulderna växt och mådde ju piss, mådde ju jättedåligt givetvis. Men fick ju hjälp av mina föräldrar och sådär, ordna upp alltihop. Och sen när jag träffade Linda när jag var 29, så var jag ju skuldfri. Och då blev det att när jag liksom spelade poker och jag liksom, när man märkte att det blev allvar med henne och jag la alla kort på bordet och berättade hur det hade levt, hur det hade varit och så vidare, så blev hon orolig när jag spelade. Så därför så var det enklare på något sätt att spela turneringar, för då visste man ju vad det kostade och man visste vad man satsade och ja, lite sådär, så att, och så hade vi barn och sådär, så då ville man liksom inte hamna i den situationen igen.
Så att, nej, men det förstår jag.
Nej, då kunde man lite mer visa upp vad man hade för, eller motivera för sig själv och för henne kanske, vad man hade för spelbudget, att så här mycket kostar att spela den här kvällen, och det blev väl en viss trygghet då som partner att veta att han kommer köpa in för 2000 kronor här en gång i veckan och spela sin stek och spela sin...
Jo, alltså, och då, ja, det var ju lättare med, för att hon hade alltså, jag var ju öppen, hon hade ju tillgång till alla mina konton, och vi har alltid haft gemensamma bankkonton och sådär, så jag har aldrig kunnat smyga på något sätt. Sen är klart, nu var det 15 år sedan, så hon litar väl på mig nu, men jag menar alltså, det var nog därför man började spela turneringar från början, för att det kändes liksom som mer... mindre varians då, även om det inte är det, så kändes det så.
Ja, men det är väl just det som Timman säger, att man vet exakt den exakta budgeten.
Ja.
Det är en av anledningarna att jag trivts med att spela turneringar ibland, när man på den tiden man inte spelade professionellt, utan man spelade någon gång ibland. Då var det så här, nu är det en 1100 kronors turnering på någon klubb eller något sånt där. Då visste man att det är det jag kommer köpa in för idag.
Ja, precis.
Och hade man inte mer pengar så hade man inte, men hade man 1100 spänn över, då kunde man lägga det på en turnering.
Ja.
Medan det var så, skulle man sätta sig i 10-10 game eller 20-20 game, då visste man att det kunde gå 4, 5, 6, 7, 8, 15 000 om man hade otur. Och det är en stor trygghet just i de situationerna när man har lite mindre pengar att röra sig med. Eller framförallt att man känner att man inte vill... Ja, man behöver inte vara osäker, helt enkelt. Och det känner jag är lite så här svårt i dagsläget, tror jag, för många med det här, dessa reentry-turneringar. Att det är väldigt mycket... Jag hade väldigt svårt på den tiden att spela rebuy-turneringar. Jag tyckte att det var jättetråkigt att köpa in en rebuy-turnering, just för att man inte visste hur mycket det skulle kunna kosta. Och idag är det annorlunda på ett helt sätt när det är reentries i princip alla turneringar. Inte riktigt lika mycket på Svenska Spel kanske, men även om det finns där. Vad anser du om reentry-turneringar, och är det någonting som du ogillar eller gillar?
Med min spelstil så gillar jag ju reentry-turneringar, men jag förstår ju argumentet för att kanske en nöjespelare tycker att det är lite orättvist och sådär. Och sen tycker jag absolut aldrig att ett mästerskap ska ha en reentry. Det är jag stenhård. Jag har varit med många klubbar som har kört så här mästerskapen, och så har de reentry. Jag liksom bara, va?
Okay. Ja, nej, det håller jag med om. Det är klart. När det är
ja, det går ju inte liksom.
VM, etc., då ska det inte vara massa reentry.
Nej, annars så tycker jag reentry. Jag förstår fortfarande inte varför de inte har reentry i de populäraste pojkturneringarna på Svenska Spel, de här söndagsveckorna. För det är ju bara en timme det handlar om oftast på Svenska Spel, och jag menar, ja.
Alltså en reentry tycker jag är en ganska fair balansgång, liksom köra en reentry. Men när det börjar bli så här upp till 3-4 reentry, så de flesta turneringarna, då kan det vara lite, kännas lite kryddigt. Och sen när reentryn är så pass långt, som du säger här nu, det är en timme, då de som gör reentry då, det är de som åker på en
riktig bit.
Men när det blir de här turneringarna som är 3 timmar late reg, man kan late regga tills man har 14 big blinds. Ja. Och man kan göra 4 reentries. Det är då det börjar bli lite sjukt. För då finns det många som sitter och skjuter 3 inköp på 14 big blinds. Som kanske inte ska skjuta.
Nej, precis.
De inköpen. Nej. På. Det är där man hamnar i en liten dum situation. Kanske som nöjespelare, men även som professionell spelare. Men sitter man här och spelar scope eller någonting. Man sitter och spelar en 109. Och sen så ser man smaska första priset. Och sen åker man ut och sen... Fan, jag kan göra en reentry, jag får 16 bigs.
Ja, men det blir ju det här också att du sitter och kanske har 2 turneringar kvar. Och då har du chansen att köpa in den där turneringen och fortfarande vara ganska djupt i den. Då blir det också så här, men fan, jag tar ett skott. Jag kommer ändå sitta här några timmar till. Så att jag förstår att det liksom pressar på folk att spela lite mer än vad de kanske borde.
Ja, sen har du en faktor till, och det är ju det att om du har lagt $200 i en turnering, så känns det ungefär som att, ja, vad fan, det kvittar om jag lägger $200 eller $300, för jag vill ju fortfarande ha chansen att vinna. Alltså...
Exakt.
Och lite så är det med rebuy-turneringar också. Rebuy-turneringar är jag inte heller förtjust i. Ett tag, jag vet, en klubb i Lidköping, de körde 100 fria, 100 kronors fria körde de. Man fick ju köpa hur mycket man ville då. Alltså, och det var ju, jag var där en gång och spelade, och var ju, vad heter han? William Thorsson var ju där då. Han köpte för 1000 kronor varje G, och så ställde han in mörkt. samtidigt som
travet. Ja, okej, okay, man fick, okej, okay, du fick köpa hur många rebus du ville.
Ja, så en kille, han kallar dem för borgmastern. Han kom ju in alltid strax innan paus, och så köpte han för typ 6000 kronor. Och så hade han ju hälften alla marker i spel. Och så.
Ja, de där sådana där turneringar hade vi på en klubb i Sumpan faktiskt. Wild Wild West tisdagar som vi hade. Och inköpet var 300 spänn och så för 200 spänn så fick du 3000 marker. Och så fick du köpa mycket du ville. Och då var det en kille, han köpte in för ja, så här 10 000 någon gång. Och då var han ju tvungen att komma, eller om han var 15 000. Han var tvungen att vinna för att gå plus liksom. Ja. Då plussade han väl 5 000 spänn eller någonting. Han lyckades faktiskt vinna till slut. Men det är också det, ja, att det är ett väldigt konstigt format på något sätt. Kul om man spelar om så här.
Ja, det kör de ju på Entraction. B2B kör de ju, Wild West-turneringen. Då kör de en kostar 25 cent tror jag, och en kostar 50 cent.
Just det.
Och det var som, då fick man 500 marker. Blindsen var väl, jag kommer inte ihåg om de var 25-50 eller om de var 10-20 någonting i början. Fick man 500 marker så kunde köpa hur mycket som helst. Körde de där två eller tre gånger i veckan. Det blev också så här, precis innan paus så köpte man upp så att man var topp 10 typ.
Det är ju ett kul format på det sättet när det är väldigt, väldigt billigt. För att det är ju ett helt annat sätt att ta sig an en turnering. Hur man vill köpa in och hur man vill göra liksom. Sen är det ju på tal om liksom reentry och det formatet, så det finns ju ett format som heter double stack eller double chance eller triple chance kallas det. Det är ju något som vi har spelat en del på. Jag vet att klubbmästerskapen i Sweden Special gick som det i några år, och då fick man, jag tror att du fick 3 startstackar 7 500 eller något sånt där. Och då får du stoppa in hur många av de stackarna du vill när du väl börjar spela. Så du kan börja spela med 7 500, och bustar du den så kan du köpa in 7 500 till, och sen kan du köpa in 7 500 till om du bustar den. Eller så kan du ta in allting på en gång. Och när det har gått då 2 timmar eller vad som har gått, så stoppas de stackarna automatiskt i spel. Och det är ju ett koncept som jag tycker är ganska kul, där man får den här, för anledningen till att många gillar reentry och sådär, det är så tråkigt, framförallt när man spelar live-turneringar. Man åker och spelar en turnering och så blir man bad beat och åker ut, och så får man inte vara med längre. Men där har man ändå en chans att för samma inköp ändå få vara med i turneringen. Och att det bidrar till att, beroende på vilket bord man kommer till, vilka som sitter, hur mycket man ska plocka in och sådär. Det är en liten annan dimension till spelet också.
Den körde Hammarn, den varianten, redan 2006 tror jag.
Ja.
Alltid när det var mixt Texas PLO, då körde han den. Då fick man 4 stackar för att de flesta röker PLO och då kunde de stoppa in.
Ja, men exakt. Jag tycker det är en ganska fair grej sådär. Framförallt i live-turneringar, just när man, när det är kanske lite mer av ett projekt att ta sig till en live-lokal och spela och sådär. Att man inte bara vill, ja, någon blir badbitar och åker ut och måste åka hem. Det är lite tråkigt.
Nej, det gjorde
backup.
Det var ju alltid på CC förr i tiden, var det aldrig reentry någonting. Och det vet jag, jag åkte dit med tjejen en helg vid ett hotellrum, och så hade jag anmält mig om någon 1000 kronorsnering en lördag. Och så åkte jag dit, han precis reggade mig innan det stängde då, när vi kom dit, och så vi hade packat in på hotellet allt. Och så var sugen på spel efter spel. Så första handen tittade jag ner i SQs bader, floppa nötfärg, för in allt mot 2 par och bli utdragen. Så jag hann inte ens sätta mig på stolen innan jag var ute, så hade jag åkt 15 mil då liksom.
Ja, det blir ju tråkigt. Ja, jag menar det.
Just i live-format kan jag väl, nätet tycker jag inte att reentry är lika viktigt, för det startar alltid någon ny turnering någon annanstans. Men just i livepoker när man åker så, för att få folk att åka utifrån, så är det nog rätt smart att ha reentry.
Jag tror också det, för många turneringsserier och sådär, att om man bestämmer sig för att åka en hel helg, då vill man liksom inte spela en timme och åka ut. Man har bokat hotell för en hel helg eller vad det nu är.
Nej.
Så att det tror jag kan vara en fördel. Men just live online-poker så känns det som att det, jag har blossat upp en liten diskussion de senaste dagarna på Twitter om just det här, och jag är väl ganska mycket för att det kanske blir lite för mycket reentries, men sen är jag ingen turneringsspelare heller, så det är utifrån jag tittar på det.
Men jag tycker väl just den här aspekten som jag var inne och dutta lite på, just längden på reentryn som gör att man kan köpa in så pass shallow, att det är den man kanske behöver kika lite på, att de har reentry, det tycker jag är fine, men som sagt att man inte ska kunna göra den hur länge som helst, för att när folk börjar köpa in för sina 12-15 big blinds så blir det väldigt kort speltid för de pengarna.
Ja, men verkligen.
Jo, men sen är det även om det inte är så lång reentry tid, då behöver du inte ha så många reentry heller, så att det går ju hand i hand lite.
Ja, så är det. Ja, nej, men om vi går till ditt turneringsspelande och så här, så måste vi ändå prata om söndagsteken. Det sticker ut lite när du vann söndagsteken 3 gånger på 5-6 veckor eller sånt där. När var det här då, och hur fan gick det till, höll jag på att säga?
Ja, när var det? Det var 1,5 år sedan eller något, eller något sånt. Nej, jag vet inte, men det var så här i alla fall, att jag hade aldrig vunnit söndagsteken sen den startade. Jag vet inte, det gick troll helt enkelt. Så att jag var 3 och jag var 4 och jag var 7. Och så varje söndag, eller varje måndag rättare sagt, så gnällde jag alltid till typen och sa: jag går fan inte vinna den där jävla turneringen, det är den enda jag inte vunnit, och bla 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 bla. Så här. Och han liksom lyssnade ju, och snäll som han är då, så: ja, det kommer. Så, ja, det är väl snart din tur. Och så var det någon gång, då var jag och han kvar samtidigt. När det var 14 spelare kvar, så var jag chipleader och han var chip 2. Och då säger han: nu är det dags, nu ska vi vara på finalbord i alla fall. Och så blev jag 12 och han blev 11. Och så där. Sen lyckades jag vinna en gång, och då var det väl lite som någon apa på axeln där som försvann.
Gjorde du som alla hockeyspelare då och bara kastade apan från axlarna och...
Ja, lite så. Nej, men sen vet jag inte, gången efter så då bara det bara flöt på liksom. Och sen mötte jag Clay heads up, och så tänkte jag: det här blir inte lätt att vinna, tänkte jag. Så då gjorde jag lite konstiga grejer och det gick hem, och så fick jag honom att göra en halvlös syn, så stod den handen och så vann jag den. Och sen var det, gick det ett par veckor, och sen blir det en gång till. Så att, men sen dess tror jag inte jag har vunnit. Jag har varit 2 och 3, men jag har inte vunnit sen dess.
Det kan ändå inte vara många som har vunnit en 3 gånger totalt sett.
Nej, det
är det. Om det ens några, det vet jag inte.
Ja, det var ju en...
Nej, men jag tycker, du sa det här med att göra lite konstiga grejer och sådär. Det är ändå något man hör från många som du har spelat med genom åren, som jag känner så här: fan, Monopolan. De hamnar alltid i lustiga situationer mot dig. För att du är ganska spelglad och gillar att vara kreativ och sådär.
Alltså, jag hatar ju att spela efter en mall. Alltså, som... Jag menar, är det jag förstår ju spelet, och jag förstår ju att vissa saker... Men vissa gånger när jag spelar turneringar så kanske jag upptäcker att... alla håller på att racea 2,2 BB, så då ska jag racea 3,5. Sen fattar jag ju att om jag gör detta så kommer jag bromslagen väldigt ofta, eftersom att jag racear för stort. Så då kanske jag försöker anpassa det genom att beroende på vilken position jag har och vem som sitter efter. För när man spelar på Svenska Spel så har man ju ganska bra koll på motståndarna, så man har spelat mycket mot dem, och vet man då att det sitter en halvgarden person efter mig som gärna vill slå mig, då kanske jag plockar upp en premiumhand, och då kanske jag racear 4 eller 5 gånger X bara för att. Och sen har man väl gjort en del grejer där man har suttit och kliat sig efteråt också och tänkt att oj, det här kanske inte var så bra. Men jag hade en sån, jag var ganska djupt i ett skopevent i veckan nu, och då hade jag en sån där jag lite PLO-skadad, så jag hade bluffässet, och sen parade på river, och så var det en, och då betade han. Och då var det en sån där situation där om jag går all in här så kan det aldrig vara en bluff. För att alltså, han betade 30 och jag hade 70. Ja. Så gick jag ju all in, och då han tajmar ju, han synade precis i slutet med sin färg då. Och då var det många som skrev så här: idiot och fan vad dum i huvudet du är. För jag hade ju en bra stack liksom. Men jag vet inte, jag tycker det är kul att experimentera också när jag spelar. Och sen, jag vet inte, det har funkat för mig att inte spela efter en mall, utan det har nog blivit så att jag spelar mer efter personen, eftersom att som sagt, det är så liten spelarbas att man spelar inte samma mot alla liksom, utan man spelar ju olika mot olika personer på Svenska Spel. Så då har det väl blivit så.
Ja, och det kan jag tänka mig att det är ett bra framgångskoncept för många av de här som är professionella, eller vad ska man säga, de grindersarna som spelar mycket på Svenska Spel, många av dem följer ett ganska liknande mönster ändå, och är vana att spela mot det mönster, som du kommer in och spelar lite rock'n'roll istället för jazz som de andra kanske spelar, så blir det svårt att möta dig. Och det är liksom det som snacket jag har hört om de som har mött dig, det är att de kler sig väldigt mycket i huvudet och hamnar i många högvarians situationer som är jobbiga och så vidare.
Jo, men det är
Den under cred till vad ditt sätt att tänka.
Ja, nej, men så gör jag ju alltid. Jag har alltid spelat högvariansspel för att det är det jag trivs med. För att jag, som sagt, i och med att jag aldrig har varit professionell spelare, jag aldrig har varit beroende av en inkomst på poker, så vet ju jag i vissa situationer kanske att den här spelaren, han tänker väldigt mycket på ICM. Då tänker jag tvärtom, då skiter jag fullständigt i ICM. Alltså, ja. Då, det kanske inte är vinnande, eller det kanske inte är vinnande i längden i alla situationer, men jag har väl alltid haft den inställningen att jag spelar för att vinna. Jag spelar inte för att komma sju, utan jag vill vinna.
Mm. Ja, men jag gillar det där sättet att tänka poker. Det faller ju återigen tillbaka till att jag spelar mycket mer live-poker än online-poker. Det är, framförallt så är det ju, det är svinkul att liksom utnyttja folks svagheter på det sättet och spela en hand som man kanske aldrig hade spelat på det sättet mot någon annan människa i hela världen, men man gör det mot den där personen just för att man vet att spelar jag så här så kommer jag få max betalt, eller spelar jag så här så slinker jag undan, eller hur man än vrider och vänder på det, så är det är ett annat sätt att tänka på poker än vad många som spelar liksom online-poker och möter stora baser och sådär. Jag tror att det är när allting går mot GTO och man ska spela efter en solver, man ska spela ABC och man ska spela si och så tror jag att det är kul att folk spårar ur lite.
Jag tror ju inte att den spelstilen skulle ju inte funka på Stars till exempel, för att då måste man ju kanske spela mer stereotypt. Men vi säger, ta en sån som Aru Pocke till exempel, som jag hade jättestora problem med ett tag, tills jag upptäckte att varje gång jag betar smått så tror han att jag har något, och varje gång jag betar pott så tror han att jag bluffar. Och då funkar ju det ett tag. Och sen upptäckte jag, han är inte kast liksom, så då upptäckte han det att aha, nu har han upptäckt att jag har upptäckt. Så det är många gånger jag har gjort bort mig också, kanske åkt ur en större turnering på Svenska Spel för att jag har gjort något jättedåligt. Och även när man spelar de lite mindre turneringarna så har man väl gjort spel som... Det har ju hänt mer än en gång, kan jag säga, att jag har kanske till exempel, har man anmält sig till 5-6 turneringar, så är man kvar i djupet och i någon annan 200-kronorsturnering eller någonting, och så kommer man ur alla roliga turneringar och då är plötsligt, då har jag tappat lust och då vill inte jag spela mer, så då blir det ju att man chansar hejvilt och man skiter liksom i vilket, och då kan man ju också få den kommentaren ofta att jag trodde du kunde spela poker, men det är inte alltid att man kanske bryr sig heller då.
Man brukar lätt bli ganska kreativ i de lägena och försöka vinna turneringen på en timme ungefär.
Ja, men ungefär så.
Inte ofta det går, men man kan gå på rush ibland också. Och sen om vi studsar tillbaka lite till livepoken då, så spelade du Christmas Poker Week 2015 i Göteborg och vann hela rasket. Hur var det? Spelade du mycket turneringar, eller spelar du mycket turneringar i den storleken, eller är det något som har stuckit ut, eller...
Det stack väl ut just då i alla fall. Det var ju den dyraste turneringen jag hade spelat någonsin då. Det var ju inte ens meningen jag skulle spela. Så att det var en grej som jag och han, den här hammaren, hade. Vi åkte varje år och spelade kvalet till Christmas Poker Week. Han hade spelat ett år som han hade kvalat in. Och sen åkte vi varje år som en grej bara. Det var bara för att liksom hitta på något tillsammans då. Så åkte vi och spelade det där kvalet. Och man kvalade ju aldrig in. Det var en freeze-out turnering de hade i Göteborg som kostade 2,5 tusen, tror jag. Och så var det väl sju platser varje gång ungefär. Men så var det året då kvalade jag in. Och då var inköpet 16, tror jag, va? Ja, 16 tusen var det. Och då åkte jag hem. Och så pratade jag med Linda. Och så pratade jag lite med Dybban. Och så sa Dybban, men jag kan köpa platsen av dig, sa Dybban, om du liksom tycker... Ja, det kanske lika bra, för när det var ju jul och grejer och fan, man skulle köpa julklappar till barna och du vet, ena man det tredje. Och... Så jag hade väl nästan i princip bestämt med Dybban att jag skulle sälja biljetten till honom och så ta lite procent i honom istället. Men då fick jag världens utskällning av Linda, och sa hon att ja, nu åker du varenda år och spelar det här kvalet, och så när du väl kvalar in, då ska du inte spela.
Jag tycker det är en briljant story.
Ja, och då ja, okej då, så jag får spela då, så åkte vi ner och då fick de med första dagen. Och så hamnade jag på ett bord. Nej, jag glömmer aldrig. Vi var bara tre spelare på bordet när det startade. Och jag floppade triss i kungar från Big Blind. Och jag vet inte riktigt hur, men jag fick en ganska stor pott utav ett mellanpar, och jag vet att jag bara synade på river Jag checksinnade nog privet, tror jag. Och spelade så konstigt, du vet, hela i början. Man var så nervös. Och sen när bordet fylldes på så kom ju Japson. Och han har ju liksom alltid varit en idol sådär när man växte upp. Och växte upp.
Eisenhower för de som inte tänker med.
Ja, exakt. Christian Japson. Och då hade jag ju precis varit med i det här bootcampen med Dybban, och så jag hade lärt känna Ylletalo. Och Ylletalo, han var ju bra kompisar, så då började vi prata lite om han och sådär. Och så minst, jag tror man behöver 30 000. Min stackaren skickade bara närmare och närmare 50 000. Och spelade jättedåligt. Så blev det matpaus. Och då kommer Linda fram och skäller på mig igen och säger: fan vad du ser obekväm ut. För det är ju inte det jag känner för. Jag brukar ju ta plats vid bordet. Typ. Men du ser så obekväm ut. Sitter där i hopskjuten och ser ut som en nedpissad hund. Då kan du lika gärna stoppa in den här marken och så åker vi hem.
Det här är den bästa pokercoach jag hört.
Jag fick världens utskällning. Och så, efter middagspausen så fick jag knäckt. Och så dubblade jag upp och strappat sätt i knäckta. Och dubblade upp och så var tillbaka till startsnack. Och då bröts våra bord. Och då kom jag till Jerrys bord. Och där satte lite sådana Göteborgsprofiler som jag kände. Så att det blev lite mer avslappnat spel. Det blev lite så här. Så var det en, jag tror han är en Stockholmsprofil, jag är inte hundra, kan det ha varit han, någon äldre utländsk gubbe som är ganska halvvild.
Jag minns inte det var. Finns många, höll jag på att säga.
Nej, men en av dem där i alla fall. Så att spelet var ju helt annorlunda. Det blev ju, jag vet, det var någon, det skulle höjas mörkt och det skulle synas mörkt. Jag vet inte allt vad det var. Och Jerry, han träffade jag alltid som vanligt. Så han fick ju någon monstersack där och... Och jag liksom bara fortsatte sen. Slutade jag dagen på 77 000 eller något sånt där. Bägga och åkte hem. Och då skulle jag åka tillbaka dag två. Och då följde inte Linda med. Och då tänkte jag att fan skitsamma, jag spelar bara. Och sen rullade på och så var det någon nyckelpott där jag fick knäckt i och synade något upp, någon som trebetade mig och så synade jag, så floppade jag steg och han hade SS. Så fick jag in allt i en jättepott på flopp där och så... Ja, och sen rullade det på och så kom ju Dybban när vi var, kan ha varit 18 priser kanske, och så kom ju han när det var 20 kvar och jag sakta inte ner utan jag och hade ju gasen i botten. Så var det någon norsk tjej som var med på bubblan där som jag försökte köra ut och då kom han och skällde på mig. Dybban, jag tycker inte sin hand, hon är jättetajt, fattar du väl? För han hade ju procent till mig, Dybban. Och, sen sprack bubblan och så sen rann det bara på och så var jag klart för finalbord och då hade jag väl tredje matchmarker, tror jag, sånt där. Så då åkte jag hem igen på natten där och då ringde jag till en kompis från Falköping, telefonkiosk. Han var ju ganska känd på den tiden.
Oh ja.
Så ringde jag till han och så pratade vi lite, för då ville jag att han skulle förklara lite för mig om det här med ICM och hur andra tänker. Inte för jag brydde mig inte, men jag ville veta hur andra tänkte. Och då så förklarar han det, att är det någon som är duktig så för då var ju, satt ju, vad heter han, Erlandsson, jag var ju med på finalbordet och Jerry var ju med, och Jerry hade jag spelat med mycket dag två och där hade jag redan lagt upp en plan, för jag visste ju att Jerry var duktig och så jag hade ju suttit och spelat extremt passivt mot honom hela dagen bara för att jag skulle kunna lägga in några bluffar dagen efter då. Så pratade jag lite med han och fick lite tips och idéer. Och sen på finalbordet så satt jag mot... Erlandsson körde ju över alla fullständigt första 45 minuterna. Och till slut tänkte jag att nej, nu får det vara nog. Så då fick jag 7-8 hjärtat i Big Blind och så spelade han upp som vanligt. Och då trebetade jag ganska stort. Och då synade han, då floppade 3-4-5 med ett hjärte. Och då... checkraceade jag all in. Och han satt och stekte och stekte och stekte och stekte. Och jag, det var nog första gången i hela mitt liv jag var så nervös så jag skakade, vet. Så jag fick ju sluta riffla med markerna. För jag tänkte att nej, jag dör. Tänkte jag bara, jag dör. Och så den nedstyrningen jag fick av honom också var ju, var ju brutalt. Alltså det värsta ögonblicket i hela mitt liv. Och sen till slut så foldade han 10-10 face up.
Då var det inte sen att visa.
Jo, jag gjorde inte det, utan då jag,
nej, gjorde inte det.
Nej, jag la mig och så sa han så, och så, jag hade dessa, så jag vill inte ha sin, så. Och han så ja, ah, nej men bra spelat så här. Så var det, ah, så höll vi på lite så fram och tillbaka och så det var ju Jerry Ellen som körde mest. Och, men jag hade ju, och så var ju han Dan i en Göteborgsprofil, hade också mycket matcher. Alltså bara jag satt och kört hela tiden sådär, ja det här är en gång i livet för mig, jag bryr mig inte om pengarna och du vet, så jag försökte ha en bra image då. Och så hamnade jag i en spot där vi var sex kvar. Jag fick kung. Och Dan, den här killen från Göteborg, han hade ju också den imagen att han var ju lite garden sådär. Han skete ju också i CM och sånt. Och jag låg ju chip-tria eller något sånt där och Dan var chip-leader. Och så var det en shortstack som gick all in. Och så synade Dan och så satt jag i Big Bang med kung. Och jag tänkte liksom, om jag går all in här och så isolerar Dan, han kan ju syna mest ni alltså. Så jag vågade, utan jag synade bara. Och så floppade ju tre låga. Och då checkade Dan. Och då betade jag lite, då synade Dan. Och så kom det något annat kort på turn och så checkade Dan igen. Då checkade jag bakom. Och då kom det något, ja det parade något på river. Och då checkade Dan igen och då säger jag så här högt, ja jag vet att jag borde värdebeta här men jag orkar inte, jag vill bara ha potten så här, så visar jag kung. Och då började alla skratta för då hade jag ju liksom redan visat att jag var, att jag brydde mig visst om pengarna och att jag ville laddra och så här. Så då, ja. Men sen hade jag ju tur att Jerry slog ut Elansson på femte plats. Och sen var vi fyra kvar, hade middag och då gick vi och käkade och så satt jag och pratade med Jerry och lite sådär och så. Och sen slog jag ut han på fjärde plats så att jag kommer aldrig mer spela poker mot honom.
Hur lätt var det att
slå ut? Ja men det var inte svårt. Jag vet inte, han gnällde lite där när jag synade för han gick all in. Jag höjde han gick all in och jag visste ju det att jag visste ju att Jerry var det största hotet så jag tänkte att har jag råd så ska jag syna han även om det blir en tveksam situation. För visst är inte bra att dubbla upp honom men har jag liksom 40% chans att sluta honom så tar jag den. För att ja, jag tänkte att det är min bästa chans för att vinna, det är att få ut honom. Ja. Jag fick en MS4 eller något sånt där när han gick all in och så hade han ju damkung och så blanka i bräddan och då var han riktigt bitter när han reste på sig. Men sen så efteråt sa jag till henne, fan du är, vad gammal är du? Så jag, du är 21, du kommer vinna hur mycket titlar som helst i framtiden, så jag, så duktig är du ju. Men ja, detta var ju liksom en gång i livet för mig. Och sen har jag påminnt honom om det varje gång han har vunnit. Han vann via Sopiarmandet och när han vann SM. Så jag har sagt det, du ser.
Ja, du hade ju inte fel direkt.
Nej, så han... och sen det roligaste i hela kråksången, det var ju att... för detta var ju på nyårsdag. Eller dagen för nyårsafton spelade gymnasiet. Jag hade ju hade två kompisar som kom upp som aldrig har varit på kasinot. De spelar ingenting överhuvudtaget. Men det är sina gamla barndomskamrater som jag fick med varje dag innan jag var spelade poker. Då kom ju de att överraska mig i finalbordet där. Och drog ju T8 bara... Så de var ju sketfulla när de stod där bakom. Och så efter turneringen var klar så skulle jag ju bjuda alla på käk. Och då visade det sig att det var bara jag som var nykter. Så jag fick köra hem, jag fick inte dricka. Så jag fick köra hem och knö in sju stycken i en bil hem från Göteborg. Så, ja, men det allra roligaste av allt, det var dagen efter när jag vaknade. Så hade ju Jackson tagit reda på, han hade alla fått mitt nummer utav Ylletal eller någonting. Så han, jag kommer inte ihåg om han mässade eller om han ringde. Men han tog sig tid att gratta för vinsten i alla fall. Han fattade ju mycket det betydde för mig. Jag tycker det var så jävla stort att en sån kille som har vunnit i princip allt och varit världsetta på ranking, att han tog sig tid att ringa till en helt okänd kille liksom och gratulera till vinsten, det tycker jag var stort.
Ja,
verkligen. Så det var sånt där är svinkul.
Sen det roligaste av allt är att man får sitt namn på väggen, för det har ju inte Bibban, så det har jag fått höra ett par gånger. Speciellt efter Mattias vann Spring Poker Week för det, hans kollega.
Ja, Lissen, ja, just det. Han har ju berättat det, Dybban, att han har väl haft lyckats köpa procent av typ de fyra eller fem senaste som har vunnit Christmas Poker
Week. Ja, procent i all. Men du har inte frågat hur många han har köpt procent i.
Nej, så är det ju.
Nej, vi lämnar det där.
Ja, exakt.
Han kanske haft procent i typ alla som har spelat Christmas Poker.
Ja, nästan.
Han vill inte bryta trenden.
Nej.
Han, är, han, Han är back 200 000 på att köpa procent. Ja.
Nej, men för han hade ju procent i Kron och sen hade han ju procent i Henke. Och sen var det ju Giganten.
Ja, just det.
Så att det har ju varit sådana i hans närhet som har vunnit också. Så att, inte Kron kanske.
Ja, precis.
Ja, men det måste ju vara grymt kul just när man spelar, framförallt att vinna den största turneringen dittills man har spelat, eller den dyraste. Det är inte många som får göra det.
Nej, alltså det var ju lite så, man kände också att det var nyp med armen lite så typ. Sen är det klart att det kanske blåstes upp. Jag bor ju i en liten stad med, så att det blev ju lite snack så där, så man får när man träffar på en del tror man hade vunnit flera miljoner liksom, så att
Bara, nej, 200 i veckan.
Nej, alltså.
Jo, det var en okej vecka. Det var en okej vecka.
Ja, precis.
De pengarna tog Linda, så jag såg inte dem ändå.
Ja, hon hade väl stor del i det. Utan henne hade du inte vunnit
några
pengar.
Så är det ju.
Nej, det där måste vara extremt skönt att känna den stöttningen på något sätt, att inte känna så här att det är lite veligt, och att antingen så kanske man kör en liten liksom resa med familjen eller extra fina julklappar eller något sånt där, eller så har man en fru eller flickvän som verkligen står bakom en och säger nu spela bara, det här är ju det du har velat göra länge.
Jo,
det måste betyda väldigt väldigt mycket.
Jo, men det gör hon, har alltid stöttat mig trots att det startade som det startade, och jag menar det var likadant första gången jag vann den här som de köpade i månad på kasinot. Ja, de kör ju någon sån där lite större turnering varje år på, eller varje månad på kasinot.
Okej. Jag har för dålig koll.
Ja, ja, nu det är stor. Ja, super exakt, weekend. Så första gången jag vann den på i Göteborg, det var ju också hon som peppade mig, för tyckte också att den var för dyr så där. Hon det är klart. Ja, du har en bra feeling, du vet så där. Så det är för att hon gillar tusenlappar, man ja, det kan, ja, även när jag vill säga, om jag haft en tung period på nätet, så kan hon, jag märker ju det på henne, då kan hon liksom, om det är en söndag och hon vet att jag ska spela steken, kan hon vara lite extra gullig, du vet sådär, och förbereda maten tidigare och sådär, och nej, men gå och lägg dig och vila lite eller sådär, jag känner på mig, då är det din dag, du vet sådär, så hon har alltid varit sån, så att,
ja. Det är ju härligt att ha lite extra liksom backup och stöttning hela tiden.
Ja, det kan jag säga, och jag har bättre poker sambo, det får man nog leta efter, men det är, vi träffades ju på pokerklubben, så det kanske inte är så konstigt.
Nej.
Kanske min fru kan ta lite coaching av henne då.
Ja, men både din fru och min fru är ju alldeles för snygga för oss, så att vi ska bara vara tysta och vara nöjda igen.
Ja, det är
där
så
att vi
ska göra coaching också.
Exakt.
Nej, men, det där är ändå intressant, för att det är väldigt, väldigt svårt, har jag märkt, att vara liksom, även om man känner, alltså även om man är duktig och kan spela poker, så är det svårt att coacha någon på det sättet. Det är svårt att veta vad man ska säga till vissa människor och sådär. Och det är inte bara liksom att det krävs att man tänker efter lite vad man säger. Och då kan jag tänka mig ännu mer för någon som kanske inte spelar lika mycket poker, att lägga fram saker och ting på rätt sätt, och att det inte bara blir liksom störigt och jobbigt. Sen är det ju en annan grej om man är liksom gifta eller familj och har barn ihop och sådär, har varit tillsammans väldigt länge. Men det är inte alltid bara att säga att det kommer nya dagar eller det kommer något annat, utan man måste ha lite feeling i det man säger också.
Jo, och sen har det varit så här med att Dybban gjorde en intervju med henne för, kan det vara, 5-6 år sedan eller någonting, i hans krönika där. Livet som pokerfru eller sånt där heter den. Och det gjorde han ju, jag visste ju inte att han hade kontaktat henne, så han gjorde han ju smyg i jäveln. Så han hånade ju mig för allt möjligt. Det var ju, vad får han för betyg i städning och, ja, du vet, ja, då, ja, han kan ju dammsuga ibland, hade hon svarat, men då ska han ju ha en guldstjärna, en klapp på axeln, du vet, sådär.
Men så fick han morötter sen han kom.
Exakt.
På besök.
Ja. Var det nej, det var efter. Nej, så att han redan då så alltså, jag förstod ju tidigt att hon har ju tålamod som en av guld, och även att hon liksom, hon fick ju höra mycket bad beat historier i början. Jag vet att han skrev det i den där krönikan, att i början när jag spelade poker så kunde jag till och med lägga upp en kortlek och visa så här många kort kunde han vinna på, så här många kort
av alla de här.
Det skrattar han ju åt.
Ja, men det är ju typ så man måste göra ibland, för det är väldigt svårt för folk att förstå liksom vad ens var liksom, jag åkte på en 3-procentare liksom. Ja. Det är inte alla som fattar 3%. Ja. Okej. Okay. Lite så där. Men vad jag tänkte på Dybban där, hur lärde du känna honom?
Men det var också via kasinot. Han skrev kröniker i Aftonbladet. Och så det var nog superbloggar. Och sen så vet jag att vi satt bredvid varann på något finalbord i någon turnering på kasinot där, och satt och battlade fram och tillbaka. Vi upptäckte var ganska snabbt att vi kunde spela och sådär. Och så blev det lite krig hos Allan och hamnade lite konstiga spotter och sådär. Och sen så satt jag och läste superbloggen och jag kände inte igen han, du vet, så på bilden och sådär. Så läste jag och så kände jag igen. Då var det ju den turneringen han skrev om som vi hade spelat mot honom.
Ah.
Så nästa gång jag träffade honom på kasinot så började vi prata lite mer och sådär. Sen började ju han med sina, med Svenska Spelare, med sina produktioner och sådär. Och så var det väl i samband med bootcampen, tror jag. Då ringde han till mig och så sa han, det var väl inte, det började med att Koivula, en kille, att han sa att han skulle söka och sa, då söker jag med då, så när han ringde till mig när jag skulle komma upp på den här castingen då, då sa han det att var bara dig själv, vi behöver någon som bjuder lite på sig själv i produktion. Och då jag var ju liksom, ja, jag vägde väl en 45 kilo mer då, så att jag var rätt tjock, så jag sa, jag visste hålla på att träna och grejer, så jag sa det att jag bjuder på vad som helst. Ni får ju köra livet av mig bara. Det är lugnt. Jag kan springa ut i kalsongen om du vill. Så, det är inga problem. Så på den vägen. Och sen, sen den vägen är det ju det.
Det var då du träffade Yvital och Dogge Gogelito och gubbarna, va?
Sen är det ju så med Dybban med att han är inte svår att tycka om heller. Snällare och mer omtänksam människa får man ju leta efter. Så att jag bara, det var en period i livet där jag mådde rätt dåligt, så jag gick in i väggen och tyckte livet var allmänt piss. Utan han hade jag inte kommit tillbaka så fort, jag tror inte. Han var ett riktigt stort skad då.
Ja, men det är bra. Dybban är en mycket, mycket bra kille. Och jag tänkte vi snurrar in lite på det här med skrivandet. Att i mars 2019 så fick du börja skriva på Svenska Spel och ta över lite efter Walter Ego,
Port.se,
förlåt. Efter Walter Ego, Erik Rosenberg, som var skribent länge och har varit live-rapporterat och allting. Och du skriver även på trav.se och du gillar att skriva, verkar det som, är det så?
Oh, men det gör det. Det börjar ju med att jag bloggar lite på poker.se och den var uppskattad och folk tyckte det var roligt att jag bjöd lite på det. Jag skojar ju lite på mig själv när jag skrev den där bloggarna, och sen var det väl, jag träffade Walter året efter jag hade vunnit Christmas Week där på nästa års Christmas Poker Week. Då var ju han live-rapportör där, då träffade jag han där, så stod vi och tjötade lite och så sa jag det, fan vilka dåliga travskribenter ni har, sa jag. Jaha, sa han, vadå? Så började jag skriva travtips, V17-tips. Och på den vägen var det. Sen när han skulle sluta så kontaktade han mig och frågade om jag var intresserad. Och då tänkte jag, det är ju en chans man vill hoppa på liksom. Man vill inte stänga några dörrar, så att jag sa, jag kan prova, sa jag. Men det var inte lätt att fylla de skorna i början. Alltså. Det var ju...
Han har ett stort fötter, va?
Ja, tydligen. Nej, men alltså, han hade ju på så länge. Han har ju koll på precis allting. Alltså. Man är i början, det vet man. Och även än idag. Så jag ska ju ensam sköta det mesta då, vad gäller rapportering och sådär. Och jag menar, ibland missar man ju någon serie eller någon vinnare. Eller vet, det har gått något event. Eller, alltså, man försöker ju kolla av terrängen så gott som går. Men alltså, det är så mycket som händer. Så det är helt omöjligt.
Nej, sorry. Jag menar, de rutinerna han har satt under alla de där åren, de kontaktnäten han hade med alla spelare och koll på alla nick och allt sånt där, det är ju väldigt svårt att bara kliva in och ersätta det på dagen. Okay. Sådär. Det är många års arbete innan man kommer upp till.
Ja, och sen samtidigt så vill jag ju kanske, jag vill ju sätta min egen nisch på det liksom. Jag vill ju kanske inte fortsätta i hans fotspår heller. Jag vill ju göra något eget Och då, precis som du säger, det var ju, man hade ju kontakter med vissa då, men sen vissa andra. Sen måste jag ändå säga att de flesta pokerproffs är ju otroligt snälla. Alltså, de ställer ju upp på det mesta. Så att Det är bara att man ska få tag på dem. Det är inte så lätt att få tag i Lena och de här. Och då får man ju försöka dra i trådar. Och sen är inte säkert om de vill ställa upp och så där. Men det är ju de som alla vill läsa om hela tiden. Liksom. Det är de största. Så att man får göra så gott som går.
Mm. Och hur ser det ut framöver då? Blir det fortsatt mycket poker? Och du jobbar idag som utöver poker.se och sådär. Vad gör du?
Jag kör truck.
Du kör truck?
Jag kör truck.
Härligt. Mm. Och hur ser det ut i dessa coronatider?
Ja, det är ju precis just det. Det var ju efter jag hade gått in i väggen där. Så skulle jag var tvungen att ha en fast punkt i livet med lite bra rutiner. Så då började jag köra, fick jag erbjudan om att köra truck på ett plastföretag i stan. 7-4, måndag till fredag, tänkte det passar väl mig bra. Så började jag testa det och hamnade ihop med en annan kille som heter Tony. Som vi sköter alltid emballage själva, jag och han. Och trivs jävligt bra ihop. Svinbra jobbarkompisar, men jävligt dåligt betalt. Men det spelar ingen roll när man har ett gig till. Men så att jag trivs som fisken i vatten. Jag tycker det är skitkul. Jag har så jävla bra jobbarkompisar, så att... Det vill jag inte byta bort i första taget. Men sen är det en trygghet med. Man vet ju aldrig. Det är skriveriet. De kanske kickar mig nästa månad. Det vet inte jag. Så att,
nej, det är ju, du har ju liksom tre karriärer på ett och samma bräde, höll jag på att säga. Baka ihop lite och delar av alla.
Ja, pokern har ju fått stå tillbaka lite nu sista året. Jag spelar ju inte alls lika mycket som jag gjorde förr. Jag spelar mest kanske på helgerna och sådär. Men...
Ja, men vad ska säga, sett i sporten då är det hästarna som är mest intressant, inget annat som du liksom följer slaviskt?
Nej, ja, det är NHL då.
NHL, ja just det, NHL, ja. Vi brukar ju nästan glömt bort den när det inte har varit någonting på flera månader. Vi brukar ju skriva ibland
ja,
på nätterna.
Nej, men hästarna har ju följt mig sen jag var kanske 20 bastan, att jag började jobba på axelpatrapparna och jobbat där i typ 13-14. Och sen så har jag haft lite travhästar och sådär. Och sen har jag haft lite släkten som har haft travhästar och sådär. Så att travet har ju följt mig hela tiden. Och det är ju mer... Jag tror aldrig jag har spelat så lite trav som jag gör idag. Nu är det mycket för sporten så. Jag tycker att intressera mig lite mer för uppfödning och stammar och sådana där grejer då. Som är lite mer nördigt traveri, om man säger så.
Ja. Vilken är favorithästen genom alla tider då, om man tänker?
Jag får väl nästan säga Copiad.
Copiad,
den låg rätt i tiden, den hästen, för mig. Och så Erik Berglöf är ju svår att tycka om också. Så att,
Den är fin, som man säger på hästspråk. Den är klassik, kan nog bara säga att den var jävligt fin.
Sen vet jag att det är alltså... Just vad det gäller trav så är det ju... Det är svårt att inte... Det är svårt att inte... Ursäkta min son, min här. Nej, men vad det gäller trav så är det ju svårt. Det skiftar ju så fort för att... nu har det varit Balchen som har varit den bästa hästen genom alla år. Och snart så kommer jag lägga skorna på hyllan och då kommer det ju någon annan. Så att det där skiftar ju hela tiden.
Ja, det går fort i hockey och i travsport helt enkelt, får vi säga.
Ja, NHL är jag ju inte direkt duktig på, det kan jag ju inte påstå, men...
Hejer du på något lag?
Nej, jag har ju inte kommit fram till det än, för jag är ju så svag för Ovechkin, men jag vill ju inte hålla på Washington, så att...
Du håller på spelare istället?
Ja, jag tänkte säga att jag väljer ett lag när Ovechkin lägger handskarna på hyllan.
Ja, tror du att han kommer slå Gretzkys målrekord?
Såklart han kommer göra.
Ja, klart. Lite synd att det blev så här med corona och grejer. Sen vet man ju inte om det skulle kunna bli någon form av lockout i framtiden. Nej. Så det är några hinder som man förstör lite nu. Hade den här säsongen rullat nu så hade han haft 20-25 mål till under bältet.
Ja, och sen den vinnarskallen går inte av för hacker alltså.
Nej, verkligen. Nej. Han är något utöver det vanliga, får man lugnt säga.
Ja, nej men vi... Jag tänkte... vad var det jag skulle fråga? Jo, på tal om vinnarskallar. Jag vet inte om du har sett MJ-dokumentären som har börjat nu.
Ja, jag
The Last Dance. Har du hunnit titta någonting?
Jag har sett 2 eller 3 avsnitt. De som har i början.
Ja, nej, då har du... Du har att se fram emot, tror jag.
Ja, jag laddade faktiskt ner avsnitt 3, 4, 5 och tog med mig till jobbet idag. Men jag fick gå hem, så jag har inte hunnit kolla på mig.
All right, nej, då har du något att se fram emot. Det är intressant just när man pratar vinnarskallar, och jag fick faktiskt höra nu, jag lyssnade på en podd precis här, att det är ju han själv och hans produktionsbolag som har producerat den här serien. Men det har de klippt bort i eftertexterna tydligen, vilket är intressant. Och att den kanske är lite mer vinklad än vad man trodde att den är. Att det är många sådana här, några av de spelare som han spelade med som var väldigt... Lite mer högljudda mot det han gjorde, och när han liksom inte förvalde att ta ställning politiskt överhuvudtaget för att kunna sälja skor, så de har inte fått komma till tals i den här dokumentären. Och det är lite tråkigt, för att jag trodde verkligen att det var så här. Jag tyckte att det kanske var lite vinklad just att han då är grisigare än vad man trodde, men att det är han själv som är med och producerar, att de har hållit på med det här sedan 2016, så... Det är lite tråkigt, men...
Nej, jag vet inte, jag tycker sådana människor som är större än sin egen sport, alltså... de flesta vet ju vem Michael Jordan är, även om man inte är intresserad av basket. Och alla vet ju vem Zlatan är, även om man inte är intresserad av fotboll och så vidare. Alla sådana människor som är större än sin sport tycker jag alltid är intressant. Och, för det är alltid, de har alltid gjort något unikt, alltså, för att komma dit.
Så är det. Så att, verkligen. Och jag tror, precis som du nämnde Zlatan, jag tror att Zlatan och Michael Jordan är väldigt, väldigt lika varandra på många sätt. I omklädningsrum och mot lagkamrater.
Man får den känslan i alla fall när man tittar på... Ja. Sen är det klart att är man en av de bästa i världen, så kan jag väl tycka att lite gapig får man vara.
Så är det. Och jag tror att han har bidragit till väldigt, väldigt många, att deras karriär har blivit bättre. Men tyvärr så tror jag att han har bidragit till några karriär har blivit sämre också. Men ja, det återstår att se. Ja. Men vi gör väl så att vi rullar på och vi tar sikte på helgen, och vi streamar fullt schema hela veckan.
Ja, vi ska väl lägga in det att vi kommer ju köra en Road to Unibet Open här.
Exakt.
Som börjar på fredag. Vi kommer köra fredag-lördag den här veckan, och sen fredag-lördag nästa vecka, och sen kommer det gå en final på söndagen. Och vill ni läsa mer om det så kan ni kolla våra kanaler, som Syre brukar säga, Facebook och hemsidan. Det finns mer information om det. Turneringarna kommer kosta mellan 5 och 10 euro. 4 stycken om man samlar lite poäng, och sen kommer det vara en final sen med 27 deltagare som slåss om 3 biljetter till Unibet Open Main Event, som Bengan säger.
Vad kostar de, sa du?
Mellan 5 och 10 euro.
Mellan 5 och 10 euro.
Euro, ja, precis.
Euro.
Så att, ja, det får ni verkligen ta sikte på. Som sagt, vi kommer
streama. Vad står euron i det? Är det någon som har koll på vad euron står i?
Nej, det är grymt, och stort, stort tack till Per Monopol Andersson för att du var med, och tack till Timman också. Och som sagt, ni hittar oss på...
Tack till dig själv.
Ja, stort tack till mig själv, härligt. Nej, ni hittar oss i våra kanaler, och vi kommer streama full platta här framöver. Så att in och följ oss, och så ses vi vid borden helt
enkelt. Homegamet!
Exakt, homegamet är redan ikväll, så jag vet inte om det här inne kommer ut innan. Men det är varje onsdag som vanligt.
Det är väl sista veckan, va? Så.
Exakt, rankingvecka där också. Ranking överallt.
Ranking.
Äntligen.
Ja, ranking. Nej men tack så mycket, det var kul att vara med.
Yes, vi hörs nästa vecka, hej på er.
Ja, hej. Ha det bra, hej då.